Där det finns pengar att tjäna, där finns också exploatering. Plundringar, stölder, bedrägerier. Det här är en serie som handlar om krukväxter och pandemin. Och om de effekter det får när alla vill ha levande ting i sitt hem, till varje pris. I det här första avsnittet blickar vi tillbaka på det första pandemiåret och frågar, vad är det egentligen som har hänt?
Aivan huikeita osallistuja määriä.
Well, sales have gone up, they've basically doubled.
A little bit of human greed, if you will.
Jag heter Julie och är väl en ganska typisk växtentusiast i den trendvåg som pågår just nu. Kvinna, millennial, medelklass. För mig utvecklades intresse för växter så här. Det börjar med en stickling som jag fick av min mormor, en porslinsblomma av en gammal stam, slingrande och mörkgrön med silvriga fläckar. Och jag hade absolut ingen aning om vad jag gjorde. Sen köpte jag en alldeles vanlig grön monstera som jag övervattnade innan jag begrep att den inte vill ha vatten varje vecka. Gul och ledsen var den och jag trodde att jag vattnade för lite. Sen gick jag med i olika grupper på Facebook, lärde mig hur jag tar sticklingar och vilka alternativ det finns till blomjord. Och nu står jag här med en samling på över 40 växter, en handfull sticklingar och en lång önskelista över växter jag vill ha. Krukväxter har varit trendiga redan i några år, i synnerhet bland just millennialer. Vi är plant parents som vårdar våra plant babies likt barn och lägger ut överexponerade bilder av dem på Instagram. Men under coronapandemin är det som att någonting händer. Jag börjar märka av det någon gång i april 2020. Visst är det plötsligt fler människor i diskussionsgrupperna, mer aktivitet i sociala medier. Fler som ställer nybörjarfrågor. Sen dyker ämne upp bland influencers. Pandemin eldar under intresse för växter och får priserna på en del växter att skjuta i höjden, säger de. Kan det verkligen vara så att coronapandemin har fått oss att köpa växter på ett aldrig tidigare skådat sätt? Och vad får det för följder när intresse för sällsynta växter ökar? Plant parents, plant babies. Du förstår säkert att de här kretsarna sträcker sig över tidszoner och världsdelar med en stark förankring i den engelskspråkiga världen. Som finlandssvensk har jag förstås också dragits till de svenska grupperna i sociala medier. De är många och väldigt aktiva. Vi ska återkomma till världen om en stund, men först vill jag börja här hemma. Är finländarna också galna i krukväxter, undrar jag. Odlas det ens tropiska växter i Finland? Det gör det faktiskt, ska det visa sig, men i ganska blygsamma mängder, omkring 300 000 per år. Och på den nivån har det legat redan länge. Jag vänder mig till Jyrki Jalkanen som är verksamhetsledare för Handelsträdgårdsförbundet, en organisation för finländska företagare inom grönsaks- och prydnadsväxtodling i Finland. För att fråga hur coronapandemin har påverkat den inhemska branschen. Och Jyrki talar i termer av aldrig tidigare skådad aktivitet.
Tämä kuluttajien innostus, niin sehän on aivan ennennäkemätöntä, että näissä sosiaalisen median ryhmissä hän on aivan huikeita osallistujamääriä.
Aktiviteten i grupperna i sociala medier är enorm och någonting som man aldrig tidigare har sett. Han berättar om människor som har åkt ända från Karleby, en alldeles vanlig vardag, för att de via sociala medier har hört att en viss blombutik i Helsingfors har fått in en eftertraktad växt. Jag känner igen berättelsen för jag har också hört den av den växthandlare som sålde en Monstera Deliciosa Thai Constellation åt mig, som jag hade läst om i sociala medier. Det här ska jag återkomma till senare. Allt det här hänger förstås inte direkt ihop med pandemin, påpekar Jyrki, för det har varit ökande redan innan. Men pandemin syns absolut. För Jyrki och den inhemska växtbranschen var det dessutom ganska väntat att försäljningen av växter skulle komma att öka under pandemin.
Ennen pandemia, kun Suomessa on ollut pitkiä yleislakkoja aikanaan 70-luvulla, 80-luvulla tai näitä lamakausia, niin kasvien käyttö kasvaa silloin. Se on aivan vallinnut sääntö, ja tämä ei tehnyt sitä poikkeusta.
Långvariga generalstrejker, ekonomisk depression. När vi är mycket hemma så köper vi växter. Och pandemin har visat sig inte vara något undantag till den regeln.
Humans are naturally social creatures, and when we're stuck being social through this kind of mechanism, we want to have, I think, something around of nature to see and touch and enjoy and maybe eat.
Det här är Bridget Behe, professor i hortikultur vid universitetet i Michigan i USA. Hon har specialiserat sig på marknadsaspekterna inom både ätbara och dekorativa växter. Och också hon bekräftar att intresse för växter definitivt har ökat under pandemin. Varför, kan man undra? Tja, människor är ju sociala varelser, och när vi tvingas till avstånd så börjar vi sakna naturen. Ha någonting nära att njuta av, se och röra, kanske till och med äta. Och under pandemin tycks människor ha köpt växter som aldrig förr. Men till skillnad från här i Finland, där vi har sett liknande tidigare, så togs odlarna och branschen i USA på sängen. Det här, säger Behe, kunde ingen förutspå.
Typically, plant producers are fairly conservative. I mean, we can't snap our fingers and have a plant. So they schedule, they plan their production cycles, and no one foresaw this, at least in from what I can see, no one really foresaw this big dramatic jump in sales. Or they would have grown a lot more plants.
Hade någon kunnat förutspå detta, så hade odlarna sett till att odla fler växter. För efterfrågan på växter i handeln är stor. Och de återförsäljare som har en god och framförallt lång relation med sina leverantörer har antagligen klarat av att bemöta efterfrågan bättre. I USA börjar växthandlarna snabbt anpassa sig, och precis som på många andra områden talas det också inom den här branschen om ett stort digitalt hopp in i framtiden som tvingades fram av omständigheterna. Mitt i en pandemi med ett virus som sprider sig i närkontakt med andra människor är det inte läge att trängas i blombutiken. Det gällde att snabbt öppna upp webbshoppar, telefonförsäljning och andra lösningar för att ge det kunderna ville ha och plötsligt sukta efter i en aldrig tidigare skådad skala.
When we get kind of down to those core values, people need their plants. They need each other, but I think it demonstrated both for food and for pretty, they needed their plants and they were going to get their plants.
Det ökande intresse syns på flera sätt. Och förutom den myllrande gemenskapen som uppstått i sociala medier, går det till exempel att titta på Googles sökningsstatistik. Om man till exempel tittar på sökordet Monstera och dess popularitet de senaste 5 åren, ser det ut så här. Från början av 2016 till slutet av 2017 ser det ganska jämnt ut, med möjligtvis en liten ökning i frekvensen. Sen går det långsamt och stadigt uppåt ända till mars 2020, då intresse för söktermen plötsligt pekar spikrakt uppåt. Ungefär som antalet coronafall i världen. Söktermen plants tycks ha en liten topp i intresse alltid under våren i maj månad, men den toppen är betydligt högre än tidigare år under pandemivåren. Söktermen för en annan populär växtfamilj, philodendron, har en kurva som är närmast identisk med Monstera. Folk verkar alltså googla växter som aldrig förr. Ett annat sätt att se på saken är förstås försäljningssiffror. I USA, med en stor inhemsk växtproduktion, var ökningen enorm, och därför kontaktade jag en odlare där borta. Han heter Bill Rotolante och äger en i amerikanska mått mätt liten till medelstor odling. Silver Chrome Gardens består av 3 hektar mark, 6 växthus och producerar ungefär 500 000 växter om året. Här vill jag igen nämna Finland, 300 000 totalt. Rotolantes odling specialiserar sig bland annat på philodendron, alokasia och olika typer av gullranka. Och de utvecklar dessutom egna hybrider. Så, hur har pandemiåret sett ut för dem?
Well, sales have gone up. They've basically doubled last year. Our best year in history of the company. So it's quite a significant jump.
Det bästa året någonsin försäljningsmässigt för grossisten Rotolante. Försäljningarna har nästan fördubblats. Det handlar ändå inte bara om pandemin, utan intresse och kärleken för grönväxter syntes i en ökande försäljning redan året innan. Men när människorna i fjol fastnade i sina hem ökade alltså ännu mer. Så exceptionellt då, undrar du kanske nu. Det låter ju verkligen så, inte minst på Bill Rotolante, på professor Bihi, men också Jyrki Jalkanen här i Finland. Fast han nämner ju 70- och 80-talen då finländarna strejka som aldrig förr, och 90-talets recession då många förlorade sina jobb. Kan det finnas fler exempel? I diskussionstrådar som handlar om det pandemidrivna växtintresse stöter jag gång på ordet tulpanmani. Sökningen tar mig tillbaka till 1600-talets Nederländerna och världens första spekulationsbubbla.
Jag sitter ute på landet så att kanske har dålig uppling.
I värsta fall om det är så att det låter riktigt eländigt så kanske jag kan ringa upp dig. För vet du vad, jag tror nästan att jag gör det därför att jag hör nu att det låter som rymden när du pratar.
Ja, jag får lov att fatta telefonen och ringa upp till Gunnar Wetterberg. Svensk historiker, författare, kolumnist och expert i SVT-programmet Fråga Lund där akademiker svarar på publikens frågor. Nu är han här för att svara på mina om tulpanmanin. Ja, Gunnar, vad var det då?
Tulpanerna kommer till Västeuropa på 1500-talet och börjar odlas i Holland. Och det är inte så mycket till en början, men ett par årtionden in på 1600-talet så ökar intresset mer och mer. Och det leder till att efterfrågan blir större än hur många lökar som finns tillgängliga. Så att på omkring 1630 börjar priserna stiga ganska kraftigt.
Det man kallar för tulpanmanin inträffar under 1630-talet. Mellan åren 34 och 37 då marknaden verkligen tar spinn. Man spekulerar i och köper framtida skördar.
Och det här accelererar mer och mer så att för riktigt ovanliga tulpanlökar får man fantasisummor som motsvarar flera årslöner för en vanlig arbetande människa. Och 1637 så spricker den här bubblan och hela marknaden rasar samman.
När man snabbt söker på tulpanmanin kommer flera artiklar som beskriver ett helt land i hysteri. Rik som fattig, gammal som ung, alla köpte tulpaner och när bubblan sprack gick Nederländerna in i en ekonomisk kris. Riktigt så var det inte, har senare forskning visat. På 1800-talet ges en bok ut som beskriver händelseförloppet som någonting stort och dramatiskt som drabbar många människor. Och det har bidragit till den mytbildning som finns omkring denna världens första finansbubbla. Det är alldeles sant att vissa tulpanlökar var jättedyra på slutet innan bubblan sprack, men som helhet var det frågan om ett begränsat fenomen som berörde ett mycket begränsat antal människor och de som drabbades ekonomiskt var ännu färre. De som handlade med lökarna var köpmannaklassen. Kan man säga att det var en medelklasshobby?
Ja, alltså Holland är väldigt speciellt på 1600-talet. Därför att det är ju där som mycket av den moderna kapitalismen bryter igenom. Och det var dessutom så att adelsmakten och furstemakten var ganska försvagad. Det var de rika borgarna i städerna som stod för både den politiska och ekonomiska makten. Så att jag menar, parallellt med tulpanmanin så har vi ju också en tavelmani, därför att det är ju då som Rembrandt och hans kollegor får uppdrag för de här borgarna som vi än idag kan glädja oss åt när vi går på museerna och beundrar konsten från den här tiden.
Men om jag nu berättar för dig, Gunnar, att det finns människor idag som betalar till exempel 20 000 kronor för en liten stickling av en ovanlig växt och som investerar i rariteter för att sen sälja dem vidare med vinst. Som historiker, vad tänker du då?
Att det alltid har funnits folk som har haft för mycket pengar och inte vetat vad de ska göra av dem. Och sådant bidrar till den här typen. Jag menar, när jag var liten så samlade jag på frimärken och de kunde då kosta väldigt mycket pengar. Idag har bubblan gått ur filatelin så frimärken är inte längre lika dyra.
Under arbetet med den här serien stöter jag på en rubrik i tidningen Wall Street Journal från september i fjol. Forget the stock market. The rare plant market has gone bonkers. I artikeln beskrivs hur priserna på ovanliga och sällsynta växter under pandemin bara har stigit och stigit. Köp eftertraktad växt, sälj sticklingar med vinst. Lite som medeltidens motsvarighet i medelklassen gjorde på 1630-talet. Ett exempel på det här är min Monstera Deliciosa Thai Constellation. Du vet, den där som någon i Karleby körde ända till Helsingfors för att köpa efter att ha läst om det i sociala medier. Den hör till gruppen eftertraktade växter som sällan finns till salu i blombutiker och som förstås kostar därefter. Jag såg också det där inlägget i sociala medier om att det fanns 6 stycken till salu, så jag ringde omedelbart upp ägaren och reserverade en. En 30-årsgåva till mig själv motiverar jag köpet med. För ett år sedan då jag köpte den kostade den 150 euro och är till dags dato den dyraste växten jag har köpt. Idag hade jag antagligen fått betala det dubbla och om jag ville kunde jag lätt tjäna tillbaka mina 150 genom att sälja en stickling med 2 blad. Är det egentligen med växter som fascinerar oss så? Som får oss att kasta hundratals, i vissa fall till och med tusentals euro på någonting som när som helst kan dö. Tulpanmanin är ett exempel. 1800-talets orkidelirium då hela Europa förtrollades av orkidéerna är ett annat. Frågar man historiker Gunnar Wetterberg pekar han på de flera hundra år av fascination för det exotiska.
Ja, jag har skrivit en biografi över Axel Oxenstierna och då fångar man ju in hela den svensk-finska aristokratin på den tiden. Och när stormakten gick som bäst så byggde de stora slott. Och till de här slotten hörde väldigt ofta ett orangeri där man hade märkvärdiga växter. Oxenstierna själv odlade apelsiner och fikon, om jag minns rätt, i sitt orangeri. Så att det här med att kunna visa upp någonting som egentligen inte borde fungera, men som gör det och som är vackert och som kanske dessutom smakar gott, det har vi hållit på med i några hundra år.
Jag ställer också med jämna mellanrum frågan till mig själv. Vad är det som fascinerar? Men jag har inget bättre svar än bara ha begär. Jag riktar ännu frågan till professor Bridget Behe. Men hon avbryter mig innan jag har ställt den klart.
Oh, Julia. I think it's more about human nature and the desire to have, you know, the rare and the special and the little bit of human greed, if you will.
Det här säger mer om människans natur än om växter. Det handlar om människans längtan efter det som är sällsynt, det som är speciellt, girighet rent av. Girighet, ja. Växtintresserade människor är inget undantag. Och växtvärlden är också full av berättelser om bedrägerier, stöld och plundring från naturen. Där det rör sig pengar finns också de som ser möjligheten att sko sig. Jag heter Julia Ebbe och i de kommande 6 avsnitten gräver jag ner mig i växtvärldens dunklaste vrår. Välkommen med. Du har hört det första avsnittet av Svarta fingrar. För ljuddesignen stod Oskar Fagerud. Producent var Heidi Grandel-Sonck. Och jag heter Julia Ebbe.